välkomna tillbaka till Penny Dreadcast på Munväder. Idag har vi avsnitt 3 av den här härligt gotiska skräck-tv-serien. Och detta avsnitt heter Resurrection. Välkommen säger jag också till Tim Clausen.
Jo, så kan jag ju tala om att det var Henrik Ström ni hörde där. Precis. Eftersom han glömde att presentera sig själv.
De vet vem jag är.
Ja, ger man sin egen spegelbild så.
Ja, ska vi börja från början kanske?
Jag kommer knappt ihåg vad det började med. Det började inte med något skrik den här gången.
Nej, det gjorde det inte. Det var
bara rakt in i titelsekvensen.
Det var något jag reagerade på också. Jag blev nästan lite besviken där, för jag ville.
Det var som att det var en grej att det skulle vara någon sån här obetydlig karaktär. Och det är igen som man inte liksom hade någon relation till.
Ja, precis. Jag tycker det är helt okej att se folk dö ändå. Men nej, mest var det bara ingen pre-credit-scen överhuvudtaget, tänkte jag. Nej, varför inte? Vilket kanske skulle behövts. Jag kan komma på en del grejer som de kunde inlett med, men vi kan ta det senare. Så, ja. Men den här isar in direkt där den slutade, kan man väl säga.
Ja.
Förra avsnittet slutade alltså.
Sen, jag ville börja med att de ännu en gång kör in en omotiverad naken-scen.
Ja,
det är också en grej som de måste ha i varje avsnitt, uppenbarligen.
Ja, men fy fan vad omotiverad den var. Det hände verkligen ingenting.
Hände någonting i den scenen som var utan någon vikt, förutom att man fick någonting, någon motivation till varför han.
Ja, precis. Men bara okej, de har ett romantiskt intresse i varandra av någon anledning, eller ja.
Ja, det är din favorit storyline här, hittills.
Josh Hartnett och
Billy
Piper, ja. Ja, verkligen. Jag är så jävla taggad till att se vart det är led.
Det kanske har någon koppling till hela stora.
Det kanske det är. Det kanske är hon som är vilket är det, Anubis de pratar om? Nej,
Amunet.
Amunet och Amun-Ra, just det. Det är kanske hon så är, som är Amunet egentligen.
Ja. Men ja, vad tyckte du? Om vi säger så.
Överlag, jag tyckte om det här avsnittet definitivt bättre än förra avsnittet.
Ja, om jag ska vara ärlig så tyckte jag att det här är hittills det starkaste avsnittet.
Ja, definitivt.
Jag läste i efterhand, läste jag faktiskt några recensioner bara för att se vad andra tycker om det. Jag har inte kollat någon recension sedan första avsnittet. Och det var ju som några sa också, som jag faktiskt höll med om, och det var ju, det känns som att de kanske börjar lite nu och vet ungefär vilken riktning det var ungefär de skulle ta serien. Det blir lite, har blivit lite mer struktur på det, kändes det som i alla fall.
Ja, precis, jag tror struktur är ju verkligen nyckelordet därför. I det här avsnittet gjorde de faktiskt någonting av vikt.
Och det kändes som att det på något sätt leder vidare till de andra avsnittet än att det var som self-enclosed som de andra har känts. Alltså som att det, ja, alltså att du behöver nästan inte ha sett tidigare avsnitt. Här var det som någonting som lägger upp för kommande avsnitt, vilket de inte riktigt har gjort, tycker jag, tidigare.
Nej, precis. Det var lite där jag skrev här också. Det är ett väldigt förebådande avsnitt. På väldigt många sätt.
Vad tyckte du? Just det. Vart någonstans ska vi ta? Ska vi ta Caliban?
Ja, Caliban. Det tycker jag var också intressant när alla hans.
Och det roliga är att du hade precis rätt vad hans motivation var.
Ja.
Men du kan ju också din Penny Dreadful, så att säga. Så.
Ja, Jo, Frankenstein och Dracula är väl de enda jag har läst hittills här nu.
Och det är ju väldigt mycket, hittills har det ju väldigt mycket referenser till den, och jag har ju inte läst i alla fall inte de, jag har läst kortversionerna.
Ja,
så jag har ju inte liksom samma, förstår, hänger inte alla referenser. Dock så hänger ju med när hon säger sånt som Nina Harker och Jonathan Harker och sådana där saker. Men jag gissar på att det är fler referenser som jag inte riktigt...
alltså överlag just den här med Frankenstein, hela den karaktären, hans bakgrundshistoria och hans motiv och allt, det var väldigt nära boken, kan jag säga, som jag kommer ihåg boken, förutom namnet då, men alla hans skapelser ska heta någonting ur Shakespeare romaner verkar det som.
Jag gillar att relatera Shakespeare väldigt mycket. Ja, och citera honom också i mer än bara namn och sånt.
Ja, verkligen. Nej, men det var väldigt, väldigt likt boken överlag. Mycket små detaljer som jag kom att tänka på. Det är någon scen där han är han på teatern då, tror jag, när han kollar genom väggen.
Ja.
Och ser min kvinna där som i full färd med att gå. Hon gör någonting, jag kommer inte ihåg. Hon byter inte om i alla fall, för då hade jag kommit ihåg det.
det var väl många ser här då, kanske valt att köra med det. Vilken annars, bara för det skulle vara lite tärvigt. Men
ja,
de kanske ville att det skulle vara lite mer sympati för karaktären.
Jo, precis. För det är en scen jag kommer ihåg väldigt noga från boken, när han spionerar. Men då spionerar han på en hel familj, för han bor i deras stall och liksom får en så här relation med den här kvinnan eller flickan han spionerar på, utan att han ens pratar med henne då. För att, ja. Men det byggde de inte på. Men det var en väldigt bra, kort och bra sammanfattning i princip av hela boken Frankenstein, kan man säga.
Jag gillade ju det perspektivet med alltså jag gillade faktiskt den storylinen. Det fortsätter ju vara en av deras styrkor i den här Frankenstein.
Ja, definitivt.
Och att de hittade, även om jag tyckte han också kändes lite teatraliskt där i början i alla fall.
Ja.
Tyckte jag, men så på något sätt så lyckas de skapa för mig i alla fall lite sympati för karaktären och...
Jo, visst.
Och sen vad hette han den andra som hjälpte honom, han Caliban. Den skådespelaren tyckte jag också var skön.
Ja, just det. Det vet jag. Det vet jag inte vad han heter faktiskt, men han verkade bekant på något sätt som
alla brittiska skådespelare.
Ja, jo, men garanterat. Får kolla upp det sen, tror jag.
Men han var karismatisk och kändes också som någonting som synd om förmodligen om han är död eller någonting sånt där, eller vad det nu är. Så är det synd om, för det är sådana där karaktärer känner jag serien behöver för att lätta stämningen lite.
Jo, absolut. Det är roligt med lite sådana. Och jag menar, just den karaktären i boken är ju den blinde mannen. Det är ju ganska känt i Frankenstein-sammanhang att han, den enda snälla människan han träffar på är en blind man som är snäll mot honom för att han kan inte se hur han ser ut. Men nu har de ju ändrat han här, vilket var en bra grej. Kanske man behöver inte exakt samma historia ännu en gång.
Ja, som sagt, det fungerar väl kanske lite bättre i dessa tider. Som sagt,
ja,
att du kan se att han ser annorlunda ut, men fortfarande var acceptera personen.
Jo, precis. Och jag menar, Frankenstein måste ju vara en av de mest filmade böckerna någonsin.
Ja, ihop med Dracula då.
Ihop med Dracula och Alice i Underlandet, typ. Det är de tre. Så jag menar, det skadar ju inte att man får se karaktärerna ett lite nytt ljus istället för att bara se dem återberättade på samma sätt varje gång.
Ja, då är ju som sagt, jag är också så väldigt nyfiken på hur de väljer på gestaltet Drake, därför det är ganska oundvikligt att han kommer dyka upp någon gång.
Ja, oja. Där kommer
vi med för mycket de har lagt upp och refererat, så kommer han dyka upp någon gång i serien.
Ja, det...
Ja, men det är ju hoppet att de fortsätter bygga mystiken kring vem Dracula är och det.
Ja.
För det, där har de hur mycket som helst att hämta just innan de behöver avslöja honom.
Precis.
Det... Och det gjorde de ju faktiskt lite i detta avsnittet.
Ja, det gjorde de.
Med han, den kärnan där som jag vet förmodligen finns någon motsvarighet i böckerna också. Ja. Har jag läst mig till nu?
Jo, så fort jag såg den karaktären och hur han betedde sig så tänkte jag på Renfield. Vilket jo, är den karaktären i Dracula som är den första, hans första offer i historien då som man får träffa. Han är också en advokat där typ som ska ta hand om hans affärer.
Jo.
Och ta med honom till England då. Det är lite annorlunda i boken än vad det är i filmen. För i filmen är det Jonathan Harker, eller i boken är det Jonathan Harker som fixar så att han kan flytta till England. I filmen, i originalfilmen med Bela Lugosi som Dracula är det Renfield.
Bela Lugosi.
Ja.
Härligt.
Ja, det gick inte så bra för han efter det.
De paroderar honom ganska skönt i Supernatural också. Där de har en lika överspelande Dracula.
Ah.
Och det är inte där har de mer förklaring. Det är någon som ska imitera honom. Och han älskar att imitera B-filmer och det, och då imiterar han ju flera monster och det är ju den klassiska skräckfilmen. Och då är ju Dracula en av dem och han överspelar lika mycket som Bela Lugosi ungefär. Och grejen är ju då att han spelar ju en karaktär och man vet att han är, spelar bara en karaktär. Men han är den monster den fascinerad av skräckfilmer och det.
Ja.
Det finns en skön scen där man ser honom köra iväg som Dracula på en moped. Det ser bara så roligt.
En syn. Jo.
Nej, men jag tar tillbaka
till Penny. Jo. Som vi antog i första avsnittet så verkar det vara Mina Harker som är Timothy Daltons dotter.
Jo, det är roligt. Jag tycker, även fast de sa dem inte Mina egentligen i första eller andra avsnittet.
Jo,
men det, men jag gjorde aldrig den kopplingen heller.
Nej, jag gjorde det. Jag tänkte
men du gjorde det. Men det gjorde ju inte. Och om du kommer ihåg också, det har jag också läst mig till vad Mina Harker hette innan.
Ja.
Hon har ju i böckerna också ett namn innan hon blev kallad för Harker.
Ja, just det.
Det är ju Murray.
Precis, Mina Murray.
Mm. Så det är bara den här Sir Walter Murray som jag tror är helt ny karaktär. Jag vet inte om han på något sätt finns beskriven i böckerna.
Jag kommer inte ihåg faktiskt.
Jag tror de sa att han var, de har dels på något sätt skapat en trovärdig karaktär utifrån. Ja. Mina Harker då.
Ja, precis.
Men jag måste säga att jag tycker att de fortfarande brutalt underanvänder Timothy Dalton.
Ja, alltså det...
Jag tycker fortfarande inte de har använt honom på det sätt som man faktiskt ska.
Nej, precis. Ja, men han är ju typ bossen. För det är han och Eva Green.
Jag vet inte, ibland för det som att hon är bossen.
Ja, precis. Men de spelar lite beroende på var de är och vad de gör. Men jag menar, hon är ju också ändå rätt underanvänd egentligen.
Jo, det är som jag tycker också är lustigt. Men frågan är vem lägger de fokus på? Det är väl Frankenstein har fått väldigt mycket.
Ja, han har fått väldigt mycket. Och det är ju bra, visserligen, för de
ja, gör det bra. Tycker jag gör ett bra jobb.
Ja, definitivt. Så, men jag menar, däremellan där de inte fokuserar på Frankenstein, där har de bara lite...
Ja, det känns som att de försöker slänga in många karaktärer. Och...
Ja, precis.
Det är Josh Hartnett, det är Bruno Cross, det är... Ja, och... Walter Murray, Vanessa Ives.
Ja, och var var Dorian Gray i det här avsnittet?
Nej, han var något intressant. Det är det som jag säger, att han, den här karaktären kommer garanterat också bara slängas bort. Men det är kanske lika bra. Det är att jag inte var imponerad förra avsnittet.
Nej, precis. För övrigt, inget från det förra avsnittet som hände där togs upp i det här avsnittet i princip.
Jo, de nämnde de inte.
Ja, de nämnde, vi var på seans, va?
Nej, men alltså besattheten också var det var någonting kort.
Jo, ja, de förklarade väl för... Nej, det gjorde de inte.
Men hon frågade ju också Sir Walter Murray. Frågade hon ju också vad han menade, eftersom de undanhöll ju den informationen om vem som var ute efter henne.
Ja, just det.
Där de ju faktiskt jo, lätt, så det var ju lite tillbaka till det.
Ja, lite där, ja. Ja, precis, men, lite där, men jag menar...
Just den här amuletten man rör kanske vi ska diskutera lite. Det här att ta in egyptisk mytologi i det hela också.
Ja.
Jag vill ju säga att jag kollade upp vad amulett betyder för det och kring det, för jag kommer inte ihåg. Jag har läst en gång när jag vet det. In i mytologi så läste jag om så många gudar och allgudar.
Ja.
Och amulett betyder the hidden one.
Mm-hmm.
På gammal egyptiska då.
Ja.
Så hon var ju inte egentligen en... alltså, hon var ju inte en, på något sätt en självständig gudafigur eller själabild på något sätt.
Nej.
Så hon var ju i princip... Ja, det är svårt att förklara egentligen.
En profetia eller en symbol eller...
Jo, ja, men det...
Ja... Mm. Ja, jag vet inte, jag...
I alla fall det var i alla fall namnet betyder det när jag kände som på något sätt kan vara relevant.
Ja, jo. The Hidden One.
Mm.
Ja.
Så hon var ju ofta associerad med Amon.
Ja, just det.
Hon var ju, så att säga, och många har ju då försökt att hon faktiskt var en egen gudafigur eftersom första gången hon nämns hon i samband med Amon.
Okej. Det kan ju, ja. Ja, de kör ju, verkar ju köra ändå på det där med End of Days grejen som vi pratade om i förra avsnittet.
Mm.
Och den här Fenton då, som jag trodde var Renfield först, verkar vara något tillhörande där.
Ja.
Men sen vet jag inte. Sen är de fortfarande lite gåtfulla, men de har i alla fall stampat av från någonstans nu i och med att de har Mina Harker som är hos med Dracula antagligen, och så har de hon Eva Green, Vanessa Ives som troligtvis är den utvalda då. Och så Frankenstein som har sina problem. Och så Josh Hartnett som inte gjort någonting än.
Jo, men det var ju den märkliga med vargarna.
Ja, Josh Hartnett är Cesar Millan. Eller en varulv eller något sånt där.
Jo, det var ju någonting som är lite mystiskt. Men de har ju kört på posterna att det finns någonting. Vad är det de skriver som en liten punch eller slogan eller
there is something within us all.
Mm.
Taglinen, ja.
Ja, så de kör ju med alla. Det är som att de karaktärerna de marknadsför på något sätt ska ha någonting. Så att det har någon mörk hemlighet kring sig eller någonting.
Ja, precis.
Eller jag vet inte om det är bara ett tomt marknadsföringssnack.
Nej, men det kan nog mycket väl vara något. Det var ju lite random grej att han kunde prata med vargar Men jag menar, eller vad han nu gjorde. Men
när han satte näven i munnen på.
Ja, precis. Nej, men det kanske kan häröras också till något sånt här, för de sa att han var i indiankrigen.
Jo, det kändes som också någon uppenbar referens där till.
Det kan nog mycket väl vara något där också. Mm.
Jag tyckte just den sena scenen i så gjorde de. Den var väldigt bra, de la upp stämningen väldigt bra.
Ja, definitivt.
Och det var väl också George Hardens starkaste scen.
Mm.
Jag vet inte om de där vargarna var CGI eller inte. De kändes CGI på något sätt.
Ja, det tror jag. De kändes, för min del tyckte jag de kändes väldigt CGI. Jo, det är,
ja, alltså, i alla fall inte de distansbilderna var inte CGI i alla fall. För de var på tok för bra ut för att vara animerade.
Ah,
men de som var nära och det, de var definitivt CGI.
Ah.
De använde nog bara hundar eller vargliknande hundar.
Ja, precis.
Så det är som att man tränade till de bilderna bara för att då ser man, när de skulle komma fram skulle de ju se stora ut också.
Jo, visst. Och det är lite distraherande sånt där, men det är ju förståeligt med tanke på att de måste gå väldigt snabbt när de spelar in tv-serier. De kanske inte har tid till hur många tagningar som helst till att få hundarna att gå rätt.
Mm.
Så, eller dresserade vargar eller sådär, kanske jävligt dyrt också att få dit dresserade vargar. För att Josh Hartnett ska få sin viktiga scen också. Men
ja. Ja. Vad finns det mer? Är det någonting du har?
Jag vet, det var ju lite roliga referenser också i det här avsnittet förutom Dracula. Och en var ju väldigt uppenbar, var Sweeney Todd.
Ja, just det. Hela den teaterstället där.
Ja,
jag kollade
precis
upp namnet och det fanns, enligt vad jag hittade var det ju inget som fanns i London. Men det fanns ett i Paris som hade samma namn som var den typen av biograf eller teater.
Ja, B-teater typ.
Ja. Mm, jo, men ja. De hade en sån, den hade precis det namnet, det var lite franskt och vad heter det, Guggenoll eller något sånt där.
Ja, något sånt var det nog. Ja.
Guggenoll eller ja, något sånt där i alla fall. Och det var en biograf i Paris som hade precis samma typ av föreställningar som de visade där. Jag tror det var mycket med referens till Parisbiografen.
Ja, det var det nog då. Det är lite fräckt också. Och sen Sweeney Todd då, som vi pratade om i första avsnittet, är en av de första och mest kända Penny Dreadful-sen.
Ja.
Sen gjorde de ju en ganska ful grej egentligen precis i början där när Caliban skäller ut Frankenstein och nämner: trodde du att livet och döden skulle vara som Adonais, Shelleys Adonais?
Mm.
Vilket är lite ful självreferensgrej.
För
Adonais är skriven av Mary Shelleys man.
Ja, verkligen.
Percy Bysshe Bysshe Shelley. De var inte gifta, tror jag, när han skrev den boken, men ja. Det var en lite ful grej, tyckte jag egentligen. Men ändå en ganska rolig referens när man tänker efter. Så Mary Shelley för övrigt är hon som skrivit Frankenstein då. Kanske jag ska vara tydlig med. Ifall att.
Jo, sen fick vi också en flashback för Frankenstein. När han var barn.
Ja, just det. Där var jag lite...
Ja, men jag kände också det, för att vi fick ju inte på något sätt någon förklaring till varför vi fick se detta.
Nej, jag skulle...
Mer än att man såg förhållandet där, så att säga.
Ja, precis. Det är väl att man ska få veta varför han är så besatt vid och stoppa... Ja.
Och
hindra
resa, alltså ta väcka de döda till liv.
Precis, där bara, och min mor dog och sen dess har jag bestämt att ingen mer ska dö. Men jag menar, jag tycker Överlag tycker jag det är en ganska dum grej.
Det är en onödig grej. Jag funderar på det där just varför om nu den här Caliban var den första man förverkade som Proteus kom till av en olyckshändelse.
Ja, precis.
Det kände jag också, var inte det bara en slump att det bara gick så där.
Jo, precis.
Även i första avsnittet, sen i andra avsnittet så kändes det mer.
Jo, precis. De har ju inte egentligen visat hur han återupplivar dem.
Nej.
Men det är ju också för att i boken så är det inte heller helt klart hur han återupplivar.
För det är bara filmen som gör det lite.
Ja, de har gjort det väldigt teatraliskt.
Du bara står där och drar i spakar och...
Ja, precis, och väntar på blixten sådär. Men ja, så det är ju en lite finurlig grej faktiskt att de fortfarande håller det dolt. Men det kanske kommer senare, en förklaring på hur han gör.
Vem vet, ska jag komma med ett pris eller någonting?
Ja, precis.
Jag vet inte om man nu ska plocka in mytologi eller det.
Ja,
så kan det ju vara att komma med ett visst pris som man kanske själv inte är 100% medveten om.
Exakt.
Det kan att han har börjat fila med den naturliga balansen. Det vet jag inte.
Nej, precis. Det är ju en riktning de skulle kunna ta. Bara att just det här bakgrundshistorien på karaktären tycker jag var väldigt onödig. För den behövs inte.
Kanske inte nu, men vem vet. Kanske om ett par avsnitt så förstår vi den.
Jo,
men och sen den här jävla boken. Jag försökte pausa för många gånger och se vad det var för titel på den. Men den var ju typ bara i fokus en tiondel sekund eller någonting.
Ja, just det.
Så jag hade ju sett den här boken i den här flashbacken som de highlightade så jävla mycket. Så jag gissar på att det nu är det meningen att vi ska se vad det står på boken.
Ja, ja. Jo.
Men det gjorde jag inte. Så det blev lite tjurig för det kanske, man kanske hade fått lite mer utav det.
Jo, exakt. Men det kanske inte var tanken, jag vet inte. Eller så får man ha väldigt...
Jag var bara varför köra en jäkla halvminut med en sekvens där han går runt i någon jävla äng med en bok och det är bara boken som syns och om det inte hade någon poäng med det. Jag hatar sånt där både tv och film kör med det. Rent poänglösa scener. Speciellt sådana där. Det är en sak man visar någon som bara går lite. En helt jävla annan sak om du highlightar en bok. Highlightar en bok som man håller så är det ju någonting du vill berätta med det, antar jag i alla fall. Känner inte du så också?
Jo, man tycker ju det i alla fall. Men ibland kanske de bara hör det som filler.
Sånt gör man bara så.
Det är väldigt irriterande. Men det kanske är, de kanske återvänder till det senare. Jag vet inte. Nej, jag tycker bara att vi behöver inte den här sortens bakgrundshistoria till honom, tycker jag. Jag menar, de måste lägga till tydligen en så här barndomstrauma som gjorde att nu har jag ett mål i livet. Varför kan han inte bara vara en väldigt hängiven och väldigt målmedveten vetenskapsman som bara är lite för besatt. Jag menar folk...
Du har någonting emot origin stories, va?
nej, inte så. Men jag menar... Det här är samma origin story på alla galna vetenskapsmän någonsin. Kan han liksom inte bara vara... Jag menar, det finns ju... Folk blir ju besatta utan att ha någon jättestor anledning till det. Jag menar... Jag tycker det är lite onödigt.
Kanske man säger ganska traditionellt berättande.
Ja, det är
det. Att använda att det måste vara någonting extremt. Bara för att vi ska förstå hur motiverad han är.
Jo, precis.
Och då blir det ju det där man säger överdrivet berättande.
Jo, precis.
Att det blir någon extrem händelse för att vi ska verkligen förstå graden av det.
Precis.
För att annars förstår han bara som en extremt hängiven, men... Eller
jo, men nej, det är precis exakt vad det är, alltså det du säger. Men jag tycker inte det behövs, inte i det här fallet, i alla fall tycker inte jag det. Men det är alltså, jag har ingenting emot det så, egentligen, det är bara något jag ville klaga lite på.
Man ska ju alltid ha någonting att klaga på.
Ja. Nej, men jag hade liksom, det hade varit helt okej om han bara hade varit väldigt hängiven och, eller hängiven till den grad att han är besatt, för att han har inget annat i sitt liv helt enkelt.
Fick honom låta väldigt patetisk.
Nej, vadå, han har skapat liv och återupplevt. Inte så patetiskt.
Det beror på att man orsakar världens undergång.
Ja, det.
Nej, nu är sånt där bara spekulerar jag helt frisk. Men det, det kan ju tänkas vara det, om någon slänger in någon där som andra amulett och andra och lite mera och sånt där. Om de ska slänga in fler mytologiska varor, så kan jag ju tänka att det förmodligen finns någon slags balans. Så att ta, att plocka döda. Om vi pratar egyptisk mytologi, så var det väl så också att, att plocka döda, att köpa dem med Anubis var ju inte världens smartaste grej.
Nej, exakt.
För Anubis var väl ganska hård, om man säger så. Vad jag vill minnas av det jag läste om Anubis, som alla andra som är i princip, som har hand om de döda.
Ja, precis.
Som har det, så...
Man blir lite sur av det allmänt, kanske. Nej, ja, jo, visst. Det är ju...
Var det... Gick det på mer om?
Alltså, nej, jag gillade ju det här avsnittet. Och när man gillar något, så är det lite svårare att...
Nej, men som sagt, jag tror det... Alltså, det känns som att den börjar... Alltså, den började visa tecken på att den kanske nu vet vad den vill och...
Ja,
nu har vi någonting att gå efter, någon riktning och det.
Precis, den började ju definitivt ta fart i det här avsnittet i alla fall.
Och just det där avslutande de gjorde, löftet, ja. Eller pakten, eller vad det nu ska vara.
Ja, just det.
Sa George Hartnett någonsin, nickade han någonsin George Hartnett, eller...
Oj,
att han var med henne, och jag satt funderade på det. I så fall var den allra första, för jag kommer ihåg att han stod och stirrade på honom i slutet i alla fall. Jag satt funderade, ska du inte nicka du också?
Men han kanske, han gick inte ut ur rummet i alla fall, kanske räknas.
Ja, då spelar ju den här nicken ingen roll i princip då, som de andra gjorde.
Precis, de kunde stått där och glott på varandra bara.
Bara avslutade.
Nej, jo.
Så vad var det som hände där i slutet egentligen?
Ja, mästaren kallade på sin elev. Eller tjänare.
Jo, var det Dracula?
Var det Dracula eller var det... Jag vet inte, den här snubben pratade ju mycket, eller antydde ju väldigt mycket att det var Amra.
Jo, eller vad var det? Det kan... Nej, men jag vet om de blandar mytologier.
Ja, och säger, exakt.
Och kör en Joseph Campbell och säger att några gudar är samma person, bara med andra namn.
Exakt. Ja, de kör ju så här, Dracula är ju Dracula för att han har en pakt med djävulen. Och i förra avsnittet så körde de ju det att jämförde de ju Amun-Ra med djävulen. Så det kan ju mycket väl vara något sånt, där Dracula är tjänare åt Amun-Ra i förlängningen där.
Jo, det vet man aldrig.
Nej. Och sen när vi väl får se Amun-Ra i slutet av säsong 2 antagligen.
Säsong 2, jag tror det. Så. Den har inte blivit för mig den i alla fall.
Nej, det har den inte.
Men det är också den inte studentkontrollen på exempel. Så.
Nej, precis.
Men det är ju slut här någon gång. Är det slut av juni eller?
Ja, det bör det väl bli, va?
Jo, det måste det ju vara. Nu ska vi se om vi är första, det fjärde, femte,
29.
Sjunde, åttonde. Ja, 29.
Grand Guignol.
Hette avsnittet det?
Ja.
Ja, det var inte det i den här teatern.
Jo, det var det väl, va? Så, jo, du sa det förut. Jag kommer ju inte ihåg vad den hette faktiskt. Men...
Vissa är ju uppmärksamma på detaljer.
Ja, men jag... Jag upptäckte referensen till Mary Shelleys man.
Ja, för att för att du har läst både Dracula och Frankenstein, vilket inte jag har.
Från och med nu får vi börja tävla om vem som hittar flest referenser och säger dem först.
Vad jag först?
Jag har den.
Nej, men finns det något mer som vi...
Jag har inget mer att säga egentligen. Jag skrev som en, när jag hade sett färdigt avsnittet, en liten sammanfattande text att det är ett förebådande avsnitt som ger lite små detaljer men inget direkt matnyttigt. Frankenstein-intrigen är fortfarande bra och den följer till och med boken bra, fast med en ny twist på själva hela historien som jag gillar. Så det var väl ungefär det jag hade att säga om det här avsnittet egentligen.
Ja, jag håller med. Som sagt, det är inte det starkaste avsnittet på säsongen.
Det är det, absolut.
Men i och för sig, det bara var i tre hittills. Så.
Ja, det har du. Men jag menar, det är nu man känner att det har börjat i alla fall.
Ja, men det är en del serier som... En del serier känner för att det tog flera säsonger innan de... och hitta sig själva så att säga.
Ja, jag så,
att de var extremt ojämna och...
Ja, jag har ju precis sett färdigt From Dusk Till Dawn nu och den hittade inte sig själv förrän i näst sista avsnittet. Och den blev ju förnyad redan efter avsnitt 3 eller 4 tror jag, för den andra säsongen.
Var det avslutas From Dusk Till Dawn säsongfinalen? Ingen kanske direkt jättespoiler, men är det kring filmen eller...
Ja, om det är någon som ser eller vill se From Dusk Till Dawn, hur får ni hoppa fram någon minut kanske, men för säkerhets skull. Men den kör ju en egen grej bara, men slutet är lite så här throwback till filmen kan man väl säga, fast med också en ny twist.
Quentin skulle ha varit med.
Va?
Quentin skulle ha varit med igen. Shooting cameo.
Det bör han definitivt ha gjort.
Det är på Robert Rodriguez egna kanal så.
Ja, precis. Det kanske kommer i nästa säsong.
Robert Rodriguez måste ju vara med också.
Ja, definitivt. Men de kan tänka
på en sin. Han där i sin coola hatt.
Ja, han är upptagen bakom kameran. Han ska ju både göra film, musik, eller filma den, regissera den, göra musiken och göra specialeffekterna också numera.
Har han jobbat med den här serien?
Ja, han har ju skrivit några avsnitt. Jag vet inte om han har regisserat något avsnitt och, men det är ju hans serie och hans liksom som jobbat med att omvandla den till en serie.
Jag heter nu den där kanalen som du går på.
El Rey.
Just det, El Rey, ja. Det är något som tydligt.
Det är något han har med väldigt mycket.
Jo. Den ska väl visa väldigt mycket sånt här typisk, Rodriguez Tarantino.
Ja,
mycket. Filmer från dem som gillar att referera till väldigt mycket.
Jo, det blir nog väldigt mycket såhär Mexiko-orienterad B-liknande sånt, vilket jag tycker är coolt.
Ja, men det sa att det skulle vara mycket Grindhouse-filmer och tv-serier. Ja. Skulle de försöka få till massa sånt.
Precis, vilket är
bara
coolt.
Bara på nästa dag, alltså de ska få mer original programming om det går bra för. Om det går bra för från nästa dag så kommer det nog fler serier på kanalen.
Ja, det ser jag fram emot. Det kan vara skönt och coolt. Nu är From Dusk Till Dawn en remake. inte särskilt lång film. Den är väl lite normal film. Normal längd för en film. Och det här är en 10 avsnittsserie som nu ska gå i 10 avsnitt till i andra säsongen. Det är ett lite underligt val. Men... Men ändå, det vore kul liksom med lite, ja, Rodriguez-orienterade egna tv-serier, nyskrivna tv-serier. Det kan jag definitivt ställa mig bakom.
Jo, men så har jag ska väl tillbaka till Penny Dreadful.
Ja.
Men, ja, vad finns det om naturligtvis? Var kan man hitta Penny Dreadful?
På HBO Nordic.
Ja, det finns varje det svensk text också har jag för mig läst.
Ja, det gör det.
Ganska fort, alltså bara dagen efter.
Ja, nytt avsnitt varje måndag. Det dyker upp där någon gång på eftermiddagen brukar avsnittet, eller har de ja, avsnitten dykt upp.
Så. De ska ju bara översätta det så.
Ja,
precis. Så lägger till det jag översätter hit. Svenska undertexter.
Och undertexten är helt okej. Särskilt för att ha varit ja, gjort så fort. För det är ju ganska fort egentligen.
Ja. Det beror ju helt och hållet på när de får det från TV-bolaget. Om de får
ja,
materialet. Så.
Precis.
Mm. Finns någonting mer att säga?
Nej.
Som att avsluta?
Ja, för min del så har jag inte så mycket mer att säga. Det är annat än vad vi redan sagt. Liksom. Det är nu det börjar. Kan man väl säga.
And so it begins.
På riktigt.
For real this time.
Yes. Har du något mer?
Nej, jag bara tack för denna gången och hoppas att ni tittar in på episode 4 då. Jag vet inte vad titeln på det skulle vara.
Nej, det har jag inte framför mig nu, men det...
Fail, fasken. Det samma video också. Jo, ja, jag men bara, ni kan ju kika in på Munvärde film på bio som film ligger ute redan nu i denna tidspunkt där ni lyssnar på det i alla fall.
Ja, och det kommer bli en liten paus i det här. Tyvärr så får jag skippa Age of Tomorrow som är nästa premiär. För att då är jag på festival när den har premiär här i Sverige.
Då får du helt enkelt gå i eller Sölvesborg där ligger det.
Ja, Sölvesborg eller Karlshamn får jag ta den.
Ja, det får du göra.
Eller så får du gå på den och recensera.
Jag kanske får göra det helt enkelt då, så att säga, vicka för dig så att säga.
Ja, precis.
Fasken är det nästa vecka det ser ut bra.
Ja.
Ja, i talande stund.
Se nu, ja det blir det väl. Ja.
Första veckan i juni.
Ja, den fjärde börjar det.
Ja, i den här inspelningsstund så är det också nästa vecka så.
Precis.
Så det var ingen fail logic här från vår sida.
Nej. Vi tar god tid på oss att redigera det här bara.
Jo. Ja, vi vill påminna som sagt att lyssnar ni, följer ni oss via iTunes så har ni fördelen att ni får avsnitten före alla andra. Det beror ju på, ibland kan det vara timmar före och ibland kan det vara dagar före beroende på när vi blir färdiga.
Ja.
Och ja, det kommer mer material på Munvärde i så vad tiden lider. Nu kommer ju sommar och det också. Vi andra har också andra projekt. Jag har för tillfället har jag personligen lite examen och det som kommer nu och det. Men efter det kanske det kommer mer material när man har mer tid.
Precis.
Men jag har också festival och sånt. Men det är inte än. Så.
Nej, du har lite större. Eller ja, längre kvar.
Var har jag större, om jag får fråga?
Eller lite längre kvar. Jag...
Alltså, du håller på att tappa den här helt enligt.
Freudiansk fel.
Ja.
Oj, ja.
Herregud.
Ja, vi tackar för oss och för denna gång. Och följ Penny Dreadful. Följ Penny Dreadcast. Och sen... Kollar ni på Munväder varje dag så blir vi glada.
Mm.
Tack ska du ha, Tim.
Och, ja, tack själv.
Och tack för mig.